Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och det är ju på grund av incitamenten, så det är ganska logiskt.
Ja, precis. Precis.
Det hade vi startat en tidskrift, så hade vi gjort likadant, för vi vill också ha många citeringar.
Jo, men det blir, det är så här, det är därför jag liksom, jag pekar verkligen inte finger åt forskarna, utan jag liksom pekar finger åt ett helt system. Mm.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken, och den här veckan sitter jag med en bok i min hand som heter Kris i forskningsfrågan. Mitt emot mig författaren Anna Kjöller, välkommen.
Tack.
Den har en lite längre titel på framsidan, eller?
Ja, eller en undertitel. Vad fan får vi för pengarna?
Ja, just det. Jag brukar alltid göra så att gästen får börja presentera sig, så du får gärna göra det till att börja med.
Ja, jag är journalist och sjuksköterska och skattebetalare. Jag har jobbat som ledarskribent på Dagens Nyheter i 17 år och innan dess som ledarskribent på andra tidningar också. Och sen har jag ett förflutet då som sjuksköterska, och sen har jag återupptagit det nu faktiskt för att jag kände att det var väldigt meningsfullt under den här pandemin och så. Mm. Så jag tjänstgör vid fronten ibland för att se verkligheten och inte prata om semikolon och kommatecken. Sen har jag skrivit flera böcker, det här är min 8:e bok. Jag slutade på DN 2016 för att kunna göra mer av de här längre projekten då som jag har gjort. Och det har ju varit böcker som har handlat om allt möjligt. Men den här handlade då om forskningspolitiken. Mm. Och min ambition var att skaffa mig ett helikopterperspektiv och beskriva liksom hela forskningen på något sätt. Och den ambitionen har jag fått sänka.
Jaha.
Mm. Eller sänka min ambitionsnivå. Därför att jag visste ganska lite när jag började, så att väldigt många av de saker som jag väljer att ta upp, de visste jag inte från början att jag skulle ta upp. Jag visste inte ens att de fanns. Så jag säger så här, det här är mitt bidrag till en extremt underbevakad fråga. Mm. Och en gigantisk verksamhet som alltså bara i offentliga medel, det är den jag har tittat på, vad vi får för skattepengarna. Så är det ju så att den offentligt finansierade forskningen i Sverige får mer pengar än vad hela polisväsendet, hela åklagarmyndigheten och hela domstolsväsendet tillsammans. Så det är en jättepost, och det är, så vitt jag vet, ingen som har ställt frågan, vad får vi för pengarna? Hur använder vi dem? Går det att använda dem smartare?
Jag tänkte vi ska återkomma lite till det där med pengarna också, men har du någon sån hisspitch?
Nej, men jag skulle säga så här att den handlar ju om många saker. Det, och kris i forskningsfrågan är egentligen fel, för det borde egentligen vara i pluralform. För det är flera kriser vi pratar om. En kris är ju att metaforskare sedan 2005 och ännu mer sedan 2010, men när man har börjat göra om studier, sådana här riktiga provrörsstudier där man borde kunna få samma resultat även om man gör dem 100 gånger, när man har upptäckt att man inte får samma resultat och att man bedömer att 50% av den forskning, de forskningsresultat som presenteras även i de här noblaste tidskrifterna är inte tillförlitliga. De går inte att göra om helt enkelt, de studierna. Det är det ena. Och det andra är att den här enorma volymen av forskning gör att man fortsätter att forska om en forskningsfråga som redan är besvarad. Vilket innebär att man kan göra kliniska försök på människor, kliniska prövningar, alltså experiment med människor, där vissa får en medicin och andra får sockerpiller till exempel vid flera allvarliga tillstånd där man redan vet att den här medicinen funkar jättebra till exempel. Och det innebär ju då att halva gruppen blir utan en effektiv behandling. Och att ja, man kan fortsätta så i decennier och hålla på och studera saker som man redan, där det tillräckligt finns tillräckligt många stora och tillräckligt välgjorda studier för att kunna bedöma att det här funkar, det här är evidens. Och sen så det tredje kanske i det sammanhanget är då forskning som inte är användbar, som är gjord utan tanke på mottagaren. Och då pratar jag inte om grundforskning, om till exempel Nobelpriset nu, man säger att man har hittat och lärt sig massor med saker om det här svarta hålet som inte jag begriper. För jag vet inte vad vi ska med det till. Men jag förutsätter att det är storartad forskning, även fast inte jag begriper det. Utan jag pratar ju om den här tillämpade forskningen där man faktiskt provar ut ett läkemedel till exempel för någonting som människor kanske inte tycker är ett problem, eller i alla fall inte det största problemet. Och där biverkningarna kanske är så många så att man är inte intresserad av att äta den här medicinen. Så överflödig, oanvändbar och falsk forskning kan man säga.
Bara en sak som vi glömde nämna i början, för du berättade det i introt också, det här med att det är inte så att du är mot all forskning på något
verkligen
vis.
Verkligen inte.
Jag tänkte bara stryka under det, för du beskriver ju att din utgångspunkt är att det är bra att bidra till mycket, men att man också ska kunna granska och vad görs egentligen, för det är väldigt mycket pengar.
Ja, och jag vill verkligen poängtera det, att liksom forskning är det bästa som har hänt mänskligheten. Det är det som gör att vi lever så länge idag. Det är det som gör att vi slipper begrava relativt få av våra barn. Och att vi får vara friska och att det rinner vatten ur våra kranar. Och att vi kan läsa om andra människor. Alltså det är allt. Så det är oerhört viktigt. Och just därför jag tycker liksom att se till att hålla den fanan högt och liksom rensa undan det som är skitigt i systemet. Jag har ju tidigare skrivit en bok om polisen med hur, som heter En svensk tiger, som handlade, det var 9 poliser som hade blivit utsatta för trakasserier och som hade blivit isolerade på sina arbetsplatser. I vissa fall hade de blivit satta på militära anläggningar bakom dörrar. De fick inte utföra sitt arbete. Och då var ju min invändning var då att jag tycker att polisen borde kunna bättre. Det här är inte värdigt en offentligt finansierad verksamhet att liksom behandla sina medarbetare så här, eller hantera visselblåsare som i grunden vill någonting gott så här illa. Och det är samma sak jag tycker med forskningen här, att just för att liksom vi inte ska få en diskussion. Vi har haft en om fake news, vi kan få en om fake science. Liksom, utan rensa upp medans tid är. Förtroendet är fortfarande otroligt högt. Betalningsviljan är hög. Men se till att den fortsätter att vara det. Det är inte givet en gång för alla.
Men det här med, jag tänker det är nog långt ifrån alla som vet hur det funkar. Det här med forskarna och vilka forskningsfrågor. Vad är det man forskar om och hur går liksom metoderna till? Kan du beskriva lite också situationen? Om du skulle vara forskare, liksom vad forskar man om och vilka frågor väljer man?
Ja, alltså det är ju det som är liksom lite tanken i min bok. Men det jag trillade över var ju ett mycel av liksom trassliga vävar och konstiga incitament och så vidare. Så att man kan ju säga att det som politikerna efterfrågar, forskningsministrar och regeringen, så, det är ju då volym, publiceringar och citeringar. Det är ju ett kvantitativt mått på forskning som inte säger någonting om hur bra forskningen är. Eller hur användbar den är. Eller om den kommer människor till glädje och nytta och så. Och det där påverkar ju hela vägen ner. Därför att då är det så att den forskare som behöver söka externa medel för att kunna forska. Kommer att behöva åberopa att ja, men jag har varit publicerad i den här tidskriften. Och jag har blivit citerad så här många gånger. Man får massa sådana här mätvärden. Som då bedömer om man ska få pengar för nästa forskningsprojekt. Och det man borde liksom titta på då. Det är ju hur, vad är det du ska forska om? Är det här en intressant fråga? Hur har du tänkt att lägga upp den här studien? Jaha, du har tänkt att ha med 10 försökspersoner. Men det räcker ju inte. För vad du än kommer komma fram till så kommer du inte. Det kommer inte vara ett tillförlitligt resultat. Och så en rad sådana frågor då.
Mm.
Så det tittar man då mindre på. Och sen så tittar man också på var den här personen har varit publicerad tidigare. Och då är det så att då rankas det högt. Man får en viss poäng om man har varit publicerad i en viss tidskrift som är mycket citerad. Och då spelar det ingen roll om den höga citeringsgraden för den tidskriften kommer från en enda artikel som någon annan har skrivit. Eller från 10. Och att man själv inte är citerad. Utan man åker liksom snålskjuts på. Det är som om DN har en jättebra krönikör. Och så får jag lön efter hur mycket folk snackar om honom på Twitter. Det är liksom inte vad jag gör.
Mm.
Och vilken kvalitet mitt arbete har. Så att i hela det här systemet då så måste ju då forskare för att liksom kunna få mat på bordet imorgon så måste de publicera resultat i de här tidskrifterna. Och för att kunna få bli publicerade i de här tidskrifterna så ska de då gärna komma fram till ett positivt resultat och till ett statistiskt signifikant resultat. Och så att om du har provat någonting och sagt att men vi provade med den här malariamedicinen mot corona till exempel.
Mm.
Och den funkade inte. Då är det mindre intressant för tidskrifterna än man säger den här malariamedicinen funkade mot corona. Fast forskningsmässigt så kan det vara. Det är lika bra forskning för det bidrar till kunskapsbyggandet också.
Mm.
Och man kan säga så här att det, då kan man säga så här att. Jag kan tycka att om politikerna och även de här forskningsfinansierade myndigheterna som Vetenskapsrådet och Formas och Forte och så. Om det är så att de efterfrågar citeringar. Ja men då är det väl inte konstigt om forskarna arbetar för att åstadkomma citeringar. Man får ju börja efterfråga någonting annat då. Till exempel högkvalitativ forskning med betydelse för andra människor.
Mm. Just det, att det istället rankas högre. För att om vi säger att, som det är nu då, om vi hade varit forskare så hade ju vi strävat efter, för du sa volym också, det är bra att liksom pumpa ut mycket
artiklar. Ja, precis. Vissa saker premieras ju då, och då är det just det här publiceringar och att få ut saker. Och då, de som har åstadkommit någonting väldigt stort inom forskningen, som har fått ett väldigt spännande resultat, de publicerar ju ofta enligt den så kallade salami-modellen. Det vill säga att man skivar så tunna skivor som möjligt för att få ut så många publikationer som möjligt. För det räknas i volym,
ja, just det.
Och inte i kilopris liksom på hur mycket bra saker man har tagit fram. Så att forskarna är ju också pressade att liksom klämma ur sig saker. Och där är det ju, det är också så här att i den här boken så tycker jag att jag visar, man tänker så här, ja men om det skulle vara så här istället. Alltså alla sidor har baksidor. För om man tänker att, nej men vi låter forskarna vara helt fria och de behöver aldrig publicera någonting förrän de har någonting att säga. Ja, vad har man då för koll på vad de gör? Att liksom inte de går på seminarier hela dagarna och så. Det är ingen annan verksamhet som får det måttet. Då är det någon typ av medborgarlön för forskare som man eftersträvar. Men det är helt klart att det här kvantitativa sättet att se på forskning, det speglar inte kvaliteten.
Nej. Och då kan det bli dels som du nämner då, man gör en stor studie och så delar bara redovisningsmässigt delar ut det i mindre artiklar, sprider ut så att det blir en volym.
Mm.
Då får jag, då skulle vi få fler som citerar oss och få högre ranking. Liksom.
Mm.
Och sen som du sa också, det är ju en massa tidskrifter. Jag ska bara, och det är också inom varje område har ju sina tidskrifter. Och så då gäller det att bli publicerad igen med så hög status som möjligt kan man ju säga då.
Mm.
De har lite olika status.
Mm.
Men om vi tänker oss att...
Får jag bara flika in en sak där? Mm. Och det är redaktörerna för de här allra noblaste och finaste tidskrifterna där det är som svårast att komma in. Det de har att ta hänsyn till när de väljer vad de ska publicera. Det är ju hur ofta kommer den här artikeln att bli citerad de kommande 2 åren. För det påverkar deras impact factor som det heter. Och ger dem deras status. Så att om vi säger att det är en otroligt välgjord studie som visar någonting helt nytt när det gäller behandlingen av patienter med blodcancer till exempel. Men det är en liten pusselbit. Man har inte sagt nu kan vi bota all blodcancer. Då är den kanske mindre intressant än en väldigt spekulativ studie som är väldigt dåligt gjord som säger vi kan bota all blodcancer. Så man tänker att de här supervetenskapliga tidskrifterna som kanske ratar 99% av det som kommer in eller någonting i den storleksordningen, eller 90% i alla fall, att de skulle välja för liksom, utifrån det som har hög kvalitet. Och sen så i själva verket så är det så här kvällstidningsklicklogik.
Mm.
Vänta, vi pratar ju om forskning. Vi pratar inte liksom om man bet hund.
Och det är ju på grund av incitamenten, så det är ganska logiskt.
Ja, precis, precis.
Hade vi startat en tidskrift så hade vi gjort likadant, för vi vill också ha många citeringar.
Jo, men det blir, det är så här. Det är därför jag liksom, jag pekar verkligen inte finger åt forskarna, utan jag liksom pekar finger åt ett helt system.
Mm.
Och en av de som figurerar i min bok, australiensaren Glenn Begley, han säger det, vi får det vi liksom, har vi de här incitamenten så kommer vi få svar, kommer forskarna bete sig så här, så vi måste ändra de incitamenten.
Mm.
Om vi ska säga, hur står det till med kulturen i Sverige? Ja, vi har några konstnärer som målar ett verk om året. Det är helt undermåligt. Utan de bästa konstnärerna är de som sitter på Hötorget och smackar ihop ett porträtt av folk som går förbi var tionde minut. Och de kan göra 200 på en dag. Det är ju inte liksom vad vi tycker är högkvalitativt.
Mm, just det. Om man skulle mäta det i kvantitet och volym.
Mm.
Och om vi, jag tänkte bara som man... jag skulle vilja ha ett exempel på det också. Om vi skulle göra en studie... hur, om det är exempel på hur man kan liksom twista resultaten så att det blir positiva resultat, statistik, ja. Och har du ett exempel på hur det kan gå till?
Ja, om vi återgår till medicinen då och till det här med randomiserade kontrollerade studier som liksom anses vara kronjuvelen i det metodologiska smyckeskrinet, alltså att man har 2 kontrollgrupper. Dels så kan man ju då göra så här att man, vi säger att vi ska kontrollera en blodtrycksmedicin på en grupp. Och så har vi tagit ett tillräckligt stort urval och vi har lottat dem i olika grupper och det är dubbelt blindat så att inte ens läkarna, ingen vet liksom vem som får sockerpiller och vem som inte får det. Och så testar vi det här och så ser vi så här, nej, inget resultat eller i alla fall inte ett statistiskt signifikant resultat. Men vad händer om vi bara plockar ut männen i den här gruppen? Jaha, nej, men det börjar bli lite bättre men inte riktigt bra. Nej, men vad händer om vi bara tar männen som är över 60 och som har ett systoliskt blodtryck på över 170 och som dessutom har diabetes och sen som har hund? Och sen kan man liksom gå ner så här ända tills du hittar ett resultat.
Och, som passar ens...
Ja, som passar ens forskningsberättelse. Och sen så skriver man om den. Om man hade då en studie som en studiedesign som från början var upplagd kring kan preparat X sänka blodtrycket? Så ändrar man så här, kan preparat X sänka blodtrycket hos män över 60 år som har ett blodtryck på si och så och som har diabetes och hund? Så ändrar man det. Och då har jag lärt mig nu, eller jag har lärt mig så här utan till, för jag förstår det fortfarande inte. Men att om man för varje 20 variabler du testar så kommer du få ett falskt positivt resultat. Så om du har en databank med jättemycket information om en människa, om dig till exempel. Mm. Och så vill jag få reda på, är det så att man blir poddare? Är det liksom någonting som utmärker det? Och så har jag 10 poddare och så kollar jag. Då kommer jag kunna få ett statistiskt signifikant resultat för varje 20 saker jag kollar. Så att, då kanske det kan bli så här, de som föredrar sushi framför pizza, de som sadada före 1 års ålder, de som är uppvuxna i villa och så vidare. Så här. Och så och så får man fram massor med saker som inte är relevanta. Och det går liksom nästan inte att göra en studie om så här, ja, de som har ätit den här sushin och inte den sushin, de blir fri eller så. För det är ingen kommer liksom tro på det. Men då kan man ju hitta saker som kanske passar in i en forskningsberättelse. Till exempel socioekonomiskt. Nu kan ju det vara sant också. Men jag menar, om du trålar tillräckligt mycket efter samband så kommer du hitta samband som inte stämmer. Om du då ska man egentligen då, om man har hittat ett sånt samband och man tror att man är någonting på spåren, att det inte bara är slumpens verk, då ska man sätta upp en ny studie och så ska man säga, är det så att människor som föredrar maki framför nigri i sushi har en högre tendens att bli statsministrar, då får man liksom sätta upp en studie med den frågan från början och så får man titta på det. Och om man då får samma resultat, då betyder det någonting, men inte annars om man bara trålar efter vad som helst.
För då om du exempelvis då, om vi skulle hitta testa tillräckligt många variabler och säga att aha, nu kan vi se här att det visar positivt att du som blev poddare också växte upp med ensamstående förälder. Så då kan vi, då fläskar vi på med en artikel här om det och kör att nu överdriver jag, men de med ensamstående föräldrar, det tyder bara att de också startar podd.
Ja, just det. Precis.
Alltså utan att ha testat den igen. Man har bara hittat en liten fråga som stämmer tillräckligt mycket då.
Ja, och då, det här kan liksom redovisas. Och det här behöver inte vara dålig forskning om man säger så här, vi har testat de här 100 variablerna. Och vi kom fram till att de här 3 stämde. Att det är ensamstående mammor som tjänar 22 000 i månaden. Och så gillar de långa höstpromenader. Men då får man säga att vi testade det här också. Och här hittade vi inget samband. För då får man liksom hela bilden. Men om man låtsas som att vi har kollat om det är så att ensamstående mödrar får barn som är poddare i högre grad än andra. Då blir det missvisande om man bara redovisar det. Om man ändrar forskningsfrågan. Och det sker, det finns studier på det här också. Det sker hela tiden. Så man har liksom 1 eller 2 sådana här huvudmått som man tittar på när man lägger upp en studie. Och sen brukar man lägga in så här 25 andra saker för att kolla. Liksom. Och om man då gör de här bisakerna, om man gör en av dem till huvudsak, då har man fifflat liksom lite med systemet.
Men då anpassar man resultatet efter att bli ett av något fläskigt.
Ja.
Är det något annat som leder till att det förekommer falska resultat?
Ja, alltså det många av de här metaforskarna säger, även då Ioannidis som är en av världens mest kända forskare, en av världens mest 10 citerade tror jag, och även Anna Dreber Almenberg, nu kommer jag inte ihåg det helt plötsligt, men i alla fall som är en auktoritet i Sverige, tung, och alla andra jag har pratat med, alla säger så här, vi har också gjort de här felen tidigare. Och dels kan det handla om att man har för få försökspersoner och att man inte vet. Man kan för lite om vetenskaplig metodik och statistik för att kunna förstå att det här resultatet kommer inte hålla, utan det jag kommer få är ett falskt positivt resultat. Det är det ena. Sen det andra kan ju vara att man blir blind, hemmablind. Och det tror jag vi alla liksom drabbas av. Det som journalist eller som liksom medborgare, att vi tenderar att se det som bekräftar vår verklighetsbild. Och det är ju omedvetna processer.
Och oavsett då, man tänker sig då att man får fel resultat, man letar positiva resultat eller man medvetet eller omedvetet skruvar lite på resultaten. Då tänker man ju som allmänhet tror jag, så här, det kommer ju aldrig komma igenom om man inte gör det korrekt.
Ja, och det är där som är galet hela vägen vidare sen. Just att det kommer igenom, därför att den här peer review-granskningen som man har innan en studie publiceras i en vetenskaplig tidskrift, som många lyfter fram som att den är ju helt fantastisk. Den är ju inte alltid särskilt fantastisk. Ibland är den ju rent av undermålig. Och där har man ju också gjort sådana här studier där man har sett att man har lagt in liksom fel i studierna. Och så ska man se om de här referentgranskarna upptäcker det eller inte.
Mm.
Dels kanske de inte gör det. Sen även om de gör det, så kanske de inte säger det, därför att åtminstone i ett sånt land som Sverige, så alla professorer i matematik liksom känner ju varandra eller är bekanta med varandra, och den har man haft som doktorand och den har man si och så. Och de här personerna som sitter i de här beredningsgrupperna som sen beviljar anslag för forskning, till exempel i vetenskapsrådet, den man kritiserar den studien då, det kan ju vara den person som har skrivit den som sitter och ska ge en pengar dagen efter. Mm. Eller samma dag till och med. Så att det finns en ovilja att vara för negativ i de här. Sen ibland är de då anonyma, de här granskarna. Och då blir det ju ännu mindre liksom grad av ansvarstagande för att man gör en ordentlig granskning. Man får inte heller betalt för att göra det utom i ett par sammanhang. Inom ett par fält får man det, men ofta får man inte betalt, utan det är ett hedersuppdrag som inte heller har något värde i forskningens ekosystem. Trots att granskning är liksom en del av forskningens DNA, så får man liksom inga poäng för det. Utan det man då möjligtvis kan använda den här referentgranskningen till för sin egen del, det är ju då att se till att den egna forskningen blir citerad.
Mm.
För att då snurrar den där citeringsmaskinen vidare, så får man själv liksom lite högre citeringspoäng. Det är det enda sättet man har att belöna sig själv, eller ta ut lön för sitt arbete, eller vad man ska säga. Alltså det är ett märkligt system. Vad jag har förstått så gör det så här, att bli tillfrågad att bli referentgranskare för en studie i en fin vetenskaplig tidskrift, det säger någonting om ens eget status inom fältet. Så det är fint att bli tillfrågad. Men det är inte så himla kul att göra jobbet.
Nej.
Därför att man får ingenting betalt för det. Om du inte liksom trycker in dina egna citeringar och så vidare. Så att ofta så brukar man få påminna väldigt ofta. Kom in nu med det här. Och det finns rykten om att det ibland skickas ner i en forskargrupp, så att det blir någon väldigt junior forskare som får göra det som den där professorn inte har någon lust att göra klockan 9 på kvällen, istället för att titta på Aktuellt.
Mm.
Och i och med att det inte finns någon namn, så behöver ju inte den här seniora professorn stå för det inspelet som då en junior medarbetare har gjort.
Mm.
Men det finns avigsidor med att det är, om man har namn eller inte har namn. Det finns avigsidor med att man inte arvoderar och så vidare. Men jag tycker att det är någonting stötande med att de här extrema vinstmaskinerna som de vetenskapliga tidskrifterna är, att de många gånger anlitar då offentligt finansierade professorer på våra universitet.
Mm.
För att göra ett kommersiellt jobb åt dem.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Den delen är ju intressant. Tidskrifterna. Hur de också fungerar. Just, det är spännande som du skriver om det med... För man, om vi hade varit forskare så vi publicerade i fina tidskrifter. Mm. Det ger oss, det bygger vår karriär som forskare. Men som du sa, de där tidskrifterna, då tänker man ju då att vem som helst kan gå in och läsa om forskningen. Men så är det ju inte.
Nej.
Heller.
Nej.
Kan du beskriva hur de fungerar? Om vi hade drivit en tidskrift, hur...
Den som egentligen har skrivit bäst om det här, det är Roland Paulsen. Som ju är... vansinnig över det här systemet. Det är alltså några stora förlag som äger flera av de här tidskrifterna. Och sen så ber man då om att få material som är, har tillkommit med hjälp av skattemedel. Och sen så skickar man ut det för att det ska granskas.
Alltså själva forskningen som kommer från skattemedel.
Ja, just det. De kommer ju in där då. Mm. Antingen kommer de från direkt från universiteten eller genom sån här extern finansiering.
Mm.
Och sen så får man in det och sen så säger man så här, hörni ni, kan ni tre professorer här vid Uppsala universitet och någon i Lund och någon i USA, liksom, kan ni kolla på den här studien åt oss och liksom vara redaktörer ungefär? Ni får inte en spänn i ersättning, men ni kan väl göra det. Ja visst, säger de, för det är fint att bli tillfrågad.
Mm.
Och så kommer de in med synpunkter och sen sker det liksom en korrespondens däremellan som kan ta väldigt, väldigt lång tid innan man får ihop någonting så att liksom alla är nöjda. Och då så har de sagt så här, ja ja. Och då när referentgranskarna har gett liksom klartecken, så som jag förstår det, så är det i princip klartecken för om man tycker att den här är tillräckligt intressant, den här studien då, så att den kan generera tillräckligt många citeringar, så tar man in den. Så att det är inte tidskriften själv som granskar.
Nej.
Utan det är andra som granskar, som gör det jobbet åt dem oavlönat. Och sen säljer de då prenumerationer som är så hutlöst dyra. Därför det är ju då tänkt att det är universitetsbibliotek som ska betala de här. Det är fortfarande inte vanligt folk som ska teckna en prenumeration på de här tidskrifterna. Det gör man inte. Men de är så hutlöst dyra så att liksom inte ens universiteten emellanåt har råd med dem. Och då låser man ju in forskningsresultat, och då är hela det här ekosystemet som det är tänkt att man ska bygga vidare på den forskning som finns. Ja, det kan man inte göra om man inte kommer åt den, om den inte är tillgänglig. Mm. Och vi som har finansierat den här forskningen, vi som är skattebetalare, vi kan ju ännu mindre liksom läsa av den. Men inte ens kan forskarna emellanåt läsa av den, för de kan ta vilka priser som helst då.
För när jag läste just om den uppbyggnaden, att de tjänar pengar på det där, liksom av att egentligen inte göra jobbet. Alltså de granskar inte ens, de publicerar. Nej. Och säljer. Det känns ju lite absurt. Det är nästan som jag tänkte, det måste vara någon detalj här som har missats.
Ja. Nej, men Roland Paulsen skriver att de gör ju många av de här har ju större vinstmarginaler än Amazon. Alltså, så det är ju enorma pengar som flyter igenom systemet. Så först tar man någonting gratis, alltså som man låter journalister skriva gratis ungefär. Och sen så ber man någon redaktöra det gratis. Och sen när man trycker ut det så säger man tyvärr, vi har så otroligt mycket omkostnader så att vi måste tyvärr ta den här skyhöga prenumerationsavgiften.
Mm.
Jag skulle säga att det är inte marknadsekonomi, det är ju ocker.
Mm.
Eller nästan utpressning. Därför att man vet ju också att ett sånt universitet som... Eller en sån verksamhet som Karolinska institutet. De kan inte säga, tyvärr har vi inga medicinska vetenskapliga tidskrifter här. Det går ju liksom inte, för då faller ju hela verksamheten.
Ja, alla universitet måste ju vara anknutna, för deras studenter letar ju artiklar.
Ja, precis.
Det bygger ju...
Ja. Men det är därför det blir som en utpressning, att om man arbetar på en marknad där liksom du och jag får, om vi ska välja om vi ska köpa Allers veckotidning eller inte, ja, men då kan man inte ta 1500 kronor för en veckotidning, för ingen kommer köpa det. Men här måste man köpa det nästan.
Mm, just det. Universiteten är ju beroende av det.
Mm.
Vet du ungefär vad de tar?
Nej, jag vet faktiskt inte det. Men det är ju belopp som åderlåter.
Mm. Man köper licenser och så får alla som pluggar och forskar på det universitetet tillgång till den databasen.
Ja, sen tror jag i och för sig att man kan köpa enskilda artiklar separat. Men jag ska låta det vara osagt. Mm. Det är väldigt mycket jag inte vet i den här världen, för att den är så stor och omsätter så mycket pengar. Så jag tänker så här, bara den här tidskriftsvärlden, den skulle ju liksom vara värd en bok.
Ja.
Forskningsfinansierade myndigheterna skulle vara värda en bok. Alltså det finns ju jättemycket som skulle kunna vara egna böcker, för att det är så många buggar i systemet hela vägen.
Ja, men att det inte har varit mer liv om den setupen med tidskrifterna.
Ja, men jag tror att det inte har varit mer liv om den här forskningsfrågan överhuvudtaget, med tanke på hur otroligt mycket pengar det är som går till den.
Mm.
Det har väl att göra med att den är otroligt komplicerad. Det finns liksom ingen skurk och det finns ingen hjälte i detta, utan det är liksom en sån trasslig väv. Så att även för mig då, som har kunnat ägna mig åt det här på heltid, har jag ju emellanåt varit fullständigt uppgiven över att jag ska kunna få ihop någon typ av helhet, för att det har varit så många skandaler. Det är bara en sån fråga som man säger så här, det som jag tror jag ställer i min inledning, så här, vem bestämmer vad det ska forskas på, hur fördelas pengarna och vad får vi för de pengarna? Alltså den är ju nästan omöjlig att besvara, i alla fall kort.
Mm.
Och jag tänker, om man sitter som forskningsminister,
ja,
med otroligt dålig egen utbildning, och ska säga så här, ska vi ta 30% till grundforskning, eller ska vi ta 25, eller ska vi ha 35? Alltså det känns väldigt mycket som att vi gör som vi gjorde förra året. Vi ändrar lite i forskningspropositionen ungefär. Mm.
Och det har ju, vi kan ju säga det har också ökat. Alltså budgeterna för forskningen har ökat. Pengarna som går till forskning har växt.
Ja, verkligen.
De senaste årtiondena så att säga.
Ja, och i synnerhet under de borgerliga regeringsåren. Där skedde ju en 50% ökning.
Mm.
På 7 år tror jag det var. Och då har det varit så mycket pengar så att inte systemet har kunnat svälja det.
Just det har varit pengar över på universitet och så. Men jag ska bara, av siffrorna här så man får en känsla. 155 miljarder per år.
Ja, siffrorna är från 2017 så det är säkert mer nu. Men 155 miljarder per år, det är mer än 3 för svenska försvar.
Just det.
Och av dem så är det 70% ungefär som kommer från privata näringslivet i någon mån. Där har ju då, det är både naturligtvis forskning som görs på Ericsson eller på företag. Men sen är det också de här privata forskningsfinansiärerna där Wallenbergstiftelserna utmärker sig mycket. Mm. Som både otroligt framåt och framgångsrika och oängsliga. De behöver inte ta några politiska hänsyn till om det är kvinnor eller män som får forskningsanslag, eller om det är Norrland eller Stockholm eller så. Utan de kan ju göra precis vad de vill. Och det blir tydligen ganska bra ofta, har jag förstått. Det är väldigt fint att få pengar av dem. Det är också ett kvitto. Om man får pengar av dem så är det ett kvitto på att man är en stor forskare.
Jag tänkte ett område också som är intressant att nämna. Det är ju för att som du beskriver så har ju pengarna ökat så att säga i Sverige. Det satsas mycket och för politiker är det viktigt att säga att vi satsar på forskning och så.
Mm.
Men samtidigt så är det här med att Sverige tappar mark.
Mm.
Vad innebär det? För det låter ju också lite som att det är liksom en tävling man håller på med.
Precis, och det är det. Jag har ju, i några recensioner har jag fått kritik för det här, därför att de menar, då har recensenterna menat att å ena sidan så pratar jag om att det är ett galet sätt att mäta god forskning genom att mäta hur många publikationer som görs och hur ofta man blir citerad och volymer och så. Men samtidigt så skriver jag då i boken att om man ska jämföra utvecklingen inom ett land och om man ska jämföra mellan länder så ser jag inget bättre mått. Utan min kritik handlar ju framförallt om att om en forskargrupp ska få pengar för att göra någon studie i 4 år eller 5 år eller 10 år eller 15 år eller vad det är. Då kan man liksom inte då borde man bedöma den forskargruppen, vad de söker pengar för att göra och hur väl den studien är upplagd. Om man kommer kunna säga någonting om resultatet efteråt, då borde man titta på kvalitet och så borde man se på vad har de här människorna gjort tidigare? Har de presterat högkvalitativ forskning? Inte hur ofta de har varit citerade. Men om man ska jämföra på gruppnivå, då går det ju naturligtvis inte att... Alltså det finns ju, jag har ju hur många nollor som helst över en sida över hur många studier som görs varje år.
Mm.
Så det går ju inte att titta på alla dem och säga så här ligger Sverige till. Utan då har vi inget bättre mått än de här citeringarna och publiceringarna och så. Och där har ju vi fallit rätt rejält från en tät position till någonstans runt 10:e plats.
Mm.
Lite beroende på om man räknar citeringar eller sådana här toppciteringar som det kallas, de som blir citerade väldigt, väldigt mycket. Och många länder har sprungit förbi oss då, och däribland Danmark. Och Danmark har sprungit förbi rejält. Jag ska säga så här, Michael Stampfer, en österrikare, han har ju tittat på svensk forskning och han har ju sett då att han konstaterar att Sverige... Och det gör även UKÄ, att medan andra länder har dragit ner på anslagen under den ekonomiska krisen så har Sverige inte gjort det.
Mm.
Så, men även relativt sett så har liksom ökningen varit stor i Sverige. Men den har inte, under tiden har vi tappat mark och andra har klarat sig på mindre pengar och liksom gått förbi, eller relativt sett. Så att vi har inte fått ett bättre resultat i kvantitativa mått av de här enorma satsningarna.
Ja, just det. Vad gäller citeringar och publiceringar, ja. Det som vi pratade om förut. Men av den här de här pengarna, det när det ändå handlar om så otroligt mycket pengar, det bästa vore om man såklart man kunde rensa upp, alltså just att få bort det som är lägre kvalitet.
Ja.
Men jag menar, det skulle man ju, alla universitet och alla forskare skulle argumentera för sin forskning och såklart också. Så det är väldigt svårt när man inte vet riktigt heller.
Nej, men det finns ju många saker som skulle kunna göras. OECD gjorde ju en review av Sverige 2012 och en 2016. Ungefär som de gör med PISA-mätningarna. Men här gjorde de ju bara ett nedslag i Sverige. Och det här görs ju inte på samma sätt som PISA-mätningarna. Och det är ju helt fantastiskt att få en aktör utifrån som granskar svensk forskningspolitik på det sättet. Sverige har en väldigt svag ledning på liksom alla nivåer. Och så alltså fort,
styrelser?
Ja, just det. Alltså på, även universitetsstyrelser och även politisk styrning. Och att forskarna liksom får göra lite som de vill. Och så fort man säger så här, men ni kanske borde göra det här, så kommer hela forskarkollektivet och alla professorerna och så säger de så här, hallå, forskningens frihet är hotad. Ska vi bli som Ungern? Och då blir alla rädda. Och då säger de så här, nej förstås inte. Nej, men fortsätt ni som ni har gjort. Men man kan ju bara säga en sån sak. Jag fick en studie skickad till mig i häromdagen bara. Som jag inte har med i min bok. Som är publicerad i British Medical Journal. Som heter Ability of Meta-analysis to Prevent Redundant Research. Och bara ett exempel på... Det här med överflödig forskning till exempel, som man i alla fall borde kunna, det borde man ganska lätt kunna skala bort, den här forskningen som redan är gjord. Mm. Då hade man då 2005 gjort en sån här systematisk översikt. Man tittar på vad finns det för forskning, hur är den här forskningen gjord, är det tillräckligt många försökspersoner med, liksom håller den här, har den gått tillräckligt långt över tid och så vidare. Och då gjorde man alltså det när det gällde ett läkemedel, tror jag det är, aprotinin. Om man gav det i samband med patienter som skulle genomgå hjärtoperationer, minskade det blödningsrisken. Och då visade man 2005 att det fanns 64 kliniska studier på det. Men man ser att redan när det fanns 12, vilket det var 1992, alltså 13 år tidigare, då hade man tillräckligt mycket på de vetenskapliga fötterna för att kunna säga ja, det finns evidens för den här behandlingen. Så att 1992 säger man alltså, det finns evidens för den här behandlingen, vi ska göra så här. Därefter så gör man 52 ytterligare studier. Vilket då innebär att människor blir lottade och vissa får en effektiv behandling och andra får sockerpiller. Så vissa får den bästa behandlingen och andra får den ingen behandling alls. Det är ju både oetiskt, alltså det finns ju många sådana här exempel där människor faktiskt har dött. Och sen så är
alltså i studierna?
Ja, i studierna för att de får liksom en sämre vård. Och sen så just det här att när man då kommer, låt säga då 2004, så säger, hörru, jag funderar på att göra en studie om det här läkemedlet kan minska risken för patienter som genomgår hjärtoperationer. Att det inte finns liksom någon kontrollmekanism, antingen hos forskaren själv eller hos de som ger pengar. Och säger så här, men vänta nu här. Nu finns det ju 63 sådana här studier och forskningsfrågan ansågs vara besvarad redan efter 12. För de 12 tillsammans var tillräckligt stora för att kunna göra en bedömning att det här var besvarat. Så nej, du får inga pengar för att göra det, du får titta på något annat. Samtidigt som vi har en rad sådana exempel på överflödig forskning där man redan vet resultatet. Så finns det ju en rad forskningsfrågor där vi inte vet någonting om vad som fungerar. Och det är ju Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, som gör såna här översikter och som tittar på vad har vi för vetenskapliga kunskapsluckor, kallas det för, när man inte har någon aning om vad som funkar eller inte. Och de gjorde till exempel en studie av 18 listade förlossningsskador. Allt ifrån lätta skador till svåra skador. Och bara kom fram till att i varenda en av de 18 riskerna, förlossningsskadorna, så visste man liksom inte vad som funkade eller inte. Man vet inte hur man bäst hjälper äldre kvinnor med urininkontinens. Man vet inte hur man bäst behandlar barn med ADHD. Det finns alltså en rad sådana folksjukdomar som verkligen skulle ha stor betydelse för många människor. Varannan människa i Sverige i princip föder barn, nästan. Och ibland flera gånger. Och vi vet inte hur vi bäst behandlar förlossningsskador.
Men varför är det så då, att vissa frågor har det inte?
Därför att det finns då, som Janide säger, det finns ett mishmash mellan vad som är forskarnas intresse och vad som är patientgruppens intresse.
Mm.
Och man bryr sig inte om att undersöka det. I de studier som var publicerade, har han skrivit också, så är det i mindre än 1% av fallen så finns det liksom någon notering om att vi har gjort en kontroll i den här patientgruppen och de säger att de är intresserade primärt av att få den här frågan löst. De tycker till exempel att det är... När det gällde det här med förlossningsskador så hade ju SBU gjort en liten undersökning bland kvinnor då och frågat dem som hade skador. Vad tycker du, vad är viktigast för dig att få hjälp med? Och det här tror jag inte är representativt av, men i alla fall då hade de sagt att ja, vi tycker det största problemet i våra liv, det är samlagssmärtor. Medan forskarna kanske då hade intresserat sig för avföringsläckage eller urininkontinens eller liksom någonting annat. För det tänkte de att det var det viktigaste. Medan kvinnorna sa så här, nej men vårt samliv och hela vårt äktenskap och det här funkar inte. Liksom, utan vi skulle verkligen vilja ha hjälp med det här. Men det tyckte man liksom från forskarhåll var mindre intressant. Så att man måste ju på något sätt i den här praktiknära forskningen fråga sig vad som är intressant. Det finns ju andra studier där man har prövat läkemedel eller har velat pröva läkemedel för vissa patientgrupper. MS-sjuka, jag skriver om den här bröstcancerstudien också.
Mm.
När det handlar om läkemedel som har så otroligt mycket biverkningar så inte ens de som är sjuka vill äta dem. Ja, vad ska man forska på dem för då? Om man kommer fram till att ja, det här minskar risken med si och så många procent. Vad spelar det för roll om inte en kotte vill äta medicinen?
Mm. Ja, precis. Så att det finns ett glapp i alla fall mellan faktiskt vad det frågor som folk vill ha svar på och skulle behöva hjälp med. Men ett glapp mellan vad det forskas på. Ibland så forskas till och med om igen på samma sak.
Precis, och där vill jag, när vi pratar om det här glappet, då får man återigen skilja på det här att nej, men det är inte folket som ska bestämma om vi vill ha svar på frågan om svarta hål i rymden. Utan där måste forskarna få bestämma själv vad de tycker är viktigt och banbrytande forskning. Och vad de är nyfikna på. Men när det gäller den här praktiska forskningen som handlar om att hjälpa vissa människor. Så är det ju rimligt att man först frågar sig, är ni intresserade av den här hjälpen? Och nu, det finns ju beräkningar på det här att 85% av den forskningen hamnar i papperskorgen på en gång. Alltså ingen nytta alls. Jag tycker att det är beklämmande att vi har haft gängkriminalitet i 30 år i Sverige. Och ingen har fortfarande någon idé om hur man behandlar den bäst. Hur gör man när man ser att en 10-årig pojke håller på att utvecklas liksom i den riktningen? Hur gör man för att bryta det? Ska man lagen om vård av unga, LVU, placera barnen, eller ska man ge stöd, eller ska man sätta in extra lärare i skolan, eller ska man ge ADHD-medicin, eller vad ska man göra?
Mm.
Och vi vet inte, vi bara famlar och tycker och tänker och...
Men om man tar den frågan till exempel, det borde ju vara lockande för en forskare, om någon skulle börja titta på det, skulle säkert kunna göra bra karriär genom att få, eller varför finns inte ett stort forskarintresse just kring det området?
Jag vet inte, men jag tycker när jag har pratat runt så verkar det som att det finns kulturer vad man liksom anser är fint att forska på och inte, och då har det funnits inom socialt arbete och möjligen kriminologi också, men inom socialt arbete har jag fått höra att där finns ju en tradition av att se sociala problem som på något sätt ett symptom på att samhället är dåligt. Så man har liksom forskat på samhällsnivå, inte på hur hjälper vi den här ungen eller de här ungarna.
Mm.
Så vi har inte fått någon sån forskning, eller väldigt lite sån forskning ska man säga, i alla fall inte tillräckligt. Så att jag tycker att det är ju liksom två bilder samtidigt. Å ena sidan överflödig forskning och å andra sidan frågor som verkligen, där man skriker efter ett svar. Ta hela den här debatten om åldersbedömningar. Alltså där skulle vi ha liksom, jag skulle velat haft jättemycket studier på. Nu är, jag vet att det är på gång nu, men liksom det här, vad funkar inte, vad är mest tillförlitligt och så vidare.
Mm. Så avslutningsvis, vad är dina rekommendationer? Vad är vägen framåt?
Ja, men det som är problematiskt med det här området, det är ju att det inte finns något sånt svar av typen gör bara så här så blir allting jättebra. Utan allt har en baksida på något sätt. Men jag tänker att det vore bra om vi fick mer av det som kallas uppdragsforskning eller vad man nu än kallar det för. Men sådana här utlysningar som finns i England där man säger så här från en myndighet eller någonstans så säger man: vi vill ha svar på den här frågan. Hur hjälper man kvinnor, äldre kvinnor med urinläckage bäst? Och sen så blir det som en offentlig upphandling. Då får olika forskargrupper söka de där pengarna. Och då får man i de här ansökan får man skriva: så här har vi tänkt att gå tillväga. Vi har tänkt att titta på 200 kvinnor som kissa på sig, och vi har tänkt att prova med det här och med det här och med det här, och vi har tänkt och så här ska vi lägga upp det, att man skriver hela vägen hur man ska göra det här, och sen så vinner den som har liksom mest hållbar idé om tillvägagångssättet.
Mm.
För att jag tycker att det är beklämmande med en sån här enormt flöde av pengar att det är fortfarande frågor där vi liksom skulle behöva veta och där vi inte vet. Det är väl en idé. Sen en annan idé tycker jag är det här med, jag tycker att det är deppigt att man kan få 29 miljoner, vad ska jag säga, 30 miljoner nästan för en studie om bröstcancer och bröstcancerrisk, inte ens bröstcancer.
Mm.
Och läkemedel med tamoxifen som många kvinnor med bröstcancer väljer att inte äta för det har så mycket biverkningar. för att se om man kan göra kanske 10 eller 15 eller 20% av den kvinnliga befolkningen att de kan börja äta en medicin. Friska kvinnor, men med risk för bröstcancer, för att inte få bröstcancer. Eller för att minska risken för att få bröstcancer. Utan att man har studerat, är det någon som är intresserad av att äta det här rävgiftet?
Mm.
Vidare tycker jag att det är märkligt att man kan få pengar för att göra då. Vad sa jag? 54 studier för en forskningsfråga som redan är besvarad. Så att användbarhet och sen att komma i varje ansökan, komplettera den med en systematisk översikt som nu, i och med att vi är digitaliserade, går ganska lätt att få fram. Vad är redan gjort? Vad vet vi?
Mm.
Och sen så att man kan skala bort den här överflödiga forskningen.
Mm.
Sen hur forskningsämnen, alltså det måste fortfarande finnas ett stort mått av frihet, men det är inte liksom hobbyverksamhet, utan jag tycker att det skulle finnas en större respekt för att man verkar i vems uppdrag man arbetar för. Det är ändå i vissa fall för mänskligheten som Nobelpriset, i andra fall för enskilda människor och vissa patientgrupper.
Mm.
Och sen att man tittar på kvalitet mer när man liksom beviljar medel. Men sen den här stora stridsfrågan om hur mycket pengar ska man söka och hur mycket ska man liksom få om man är på universitet. Basanslag kontra externfinansiering, den tycker jag är svår. Så jag vet faktiskt inte.
Hur stor del är basanslag? Hur stor andel av?
Jag tror att det är närmare 50%. Det varierar lite från år, men alltså mellan 30 och 50. Och det är en ganska låg andel i Sverige jämfört med flera andra länder. Men i andra länder är ju liksom allt excellens också.
Mm.
Det finns ju vissa som menar att de stora forskarna, de får ju pengar från Vetenskapsrådet, Wallenbergstiftelserna, de går inte runt på de där basanslagen. Men jag ska låta det vara osagt.
Mm. Ja, det är en komplex situation och en komplex värld.
Ja, och en dyr värld.
Ja, precis. Om man lyssnar på det här och vill kanske nå dig och ställa någon fråga, kan man göra det?
Ja, det kan man göra. Man kan nå mig på Twitter, kanske enklast, tänker jag.
Mm. Heter du Hanne Kjöller?
Ja, jag gör det. Det är mitt alias.
Då får man hitta dig där.
Mm.
Tack så mycket för att du var med.
Tack själv.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.